Du lyssnar på Pojkarna av Cecilia Salström, uppläst av mig, Gunilla Leining. Ett. 7 juli. Pojken som nyss fyllt 15 år tog tåget till Malmö, bussen ut till industriområdet, gick ner i en källare som var så mörk att han knappt såg handen framför sig. Han trevade sig fram och hittade en strömbrytare som han tryckte på. Ingenting hände. Istället tog han fram sin mobil, tände ficklampan och blev nästan bländad av det starka skenet. Framför honom fanns en tung dörr av metall. Han tog i vredet och öppnade den. I utrymmet innanför dörren var fladdrande ljusrör tända. Han knep ihop ögonen en aning för att inte må illa. Han var nervös som det var. Miljön gjorde hans rörelser skakigare ändå. Längst in satt en kille vid ett skrivbord. Bredvid honom stod en annan kille, muskulös, såg farlig ut. Det kändes hemskare än han hade föreställt sig. Men nu var han här och backa gick inte. Då hade han själv kanske råkat riktigt illa ut. Du får betala för vapnet. 1000 spänn, men jag vill ha tillbaka det, sa killen som satt ner. Han sträckte fram en pistol. Vet du hur man gör med den här? Han viftade med pistolen. Pojken skakade på huvudet. Jag visar dig. Killen reste sig och demonstrerade därefter hur man använde vapnet. Sen räckte han över den och en ask med ammunition. Han lyfte pistolen. Han sa ingenting. Han lyckades peka vapnet rätt, trots att händerna skakade. Vad fan är det med dig? Är du inte klok? Skrek Axel och lyfte upp händerna som skydd mot ansiktet. Sen tog han ner dem och ställde sig bredbent. Han såg så jävla kaxig ut. Även nu. Han trodde inte att något skulle hända. Jag hatar dig, fattar du? Ni lämnar mig inte i fred, fast jag sagt att jag inte vill vara med. Det var inte alls som på film. Axel flög inte bakåt. Han tittade bara förvånat på pistolen. Och sen liksom segnade han ner. Allt var tyst. Två. Sara var utsliten. Sommarens semester hägrade. Teamet var decimerat och de fick alla lägga manken till för att hålla kvalitet på arbetet. Det var den 7 juli och än var det några veckor kvar. Det hade varit ett evigt pusslande för att få ihop semestrarna. Inte undra på att Sara kände sig på gränsen. Sista tiden hade varit slitig och hon var, trots trasslet med Niklas och Malva, glad över att de åtminstone kunde hålla sig från att vara otrevliga, eller snarare över att de höll sig ifrån varandra för det mesta. Annars hade det inte gått. Beatrice vägrade släppa honom och hotade Sara åtminstone en gång i veckan med att göra en anmälan om tjänstefel. Än hade det inte skett och Sara struntade högaktningsfullt i hotet. Vill du inte ha hjälp av någon annan än Malva då? Hade Beatrice Larsson frågat henne i ett försök att visa hjälpsamhet. Ibland undrar jag om du tänker överhuvudtaget, suckade Sara. Hur menar du då? Beatrice gjorde stora ögon. Hon var förvånad, vilket i och för sig inte var oväntat. Jag menar att först tvingar du mig att ha Niklas kvar, trots att du vet att jag tycker att han inte kan samarbeta. Och framförallt med tanke på att du vet vad han utsatte Malva för. Sen försöker du få mig att ta in ytterligare nya i det här jobbet. Fattar du hur krävande det är att handleda nya? Sara var trött också på sin chef. Jag förstår, hade Beatrice svarat. Men hennes ögon hängde inte med. Hon förstod inte alls. Och Sara kom och längtade efter sin gamla chef, Bengt Alin. Hon saknade honom. Han hade gått i pension flera år tidigare, men det var väl ändå onödigt, tänkte hon. Lika mycket längtade hon efter Rita Anker som fortfarande var mammaledig. Hon skulle komma tillbaka i augusti, när Linda tog över föräldraledigheten. Sara la sig bredvid Anders i sängen. Kysste honom, trots att han sov. Han kysste henne sömndrucket tillbaka och mumlade något som liknade "Jag älskar dig". Hon log åt honom. Fast han inte skulle se det, och smekte honom över håret, som hon älskade honom. Långt om länge somnade hon. Klockan var 2 när hon sista gången kastade ett öga på mobilens digitala siffror. I drömmen ringde en kyrkklocka till begravning. Hon gick fram till den.